Simon!
Hur är läget, Simon?
Det är bara bra, tack. Ja. Påsken är nu officiellt över, kan vi säga så?
Nej, det är som just nu så är det påsk, annan dag påsk.
Ja, för oss, ja.
Exakt.
Men för den som lyssnar, tänker jag.
Okej, okay, för er som lyssnar så är den officiellt över.
Ja, ja, men du lever in den sista njutningen av påsken här med en pilsner, säger jag.
Ja, exakt. Det har varit lite underskott på pilsner hela påsken, faktiskt.
Först då?
För att man har varit och åkt skidor med svärföräldrar och hela det ekipaget, eller entouraget. Så det är också första gången jag pratar svenska på en vecka nu.
Det känns... Ja, det är sjukt. Pratar du danska med dem allihopa liksom?
Ja, ja, okay. Yeah, det må jag göra. Jag må bara simpelt en till lite dansk.
Tycker du att du pratar perfekt danska nu, eller?
Det säger dem. Men man vet inte om det är bara för att de ska peppa lite liksom.
Nej, och så här. Men snälla kanske.
Ja, ja. Så,
för, i mina öron så låter det som äkta danska.
Det gör det? Ja. Okej, okay, tack, tack. Det har varit en hård och lång kringlande färd. Mm. Men, och mycket dansk tv och film och allt sånt där.
Får du kramp i tungan när du pratar danska? Så att det är ovant för tungan. Och, ja, du har du gjort det länge för sig kanske.
Men jag fick ett tips när det gäller danskan. Och det är att de har ju ett R som ligger ganska långt bak.
Ah.
Ja, eller... Alltså brock, ja. Brock där. Alltså det är verkligen långt, långt bak liksom. Ja. Jag vet inte om skånskan ligger kanske lika långt bak.
Säkert.
Ja, nästan, men det är ett ljud som ligger ganska långt bak liksom. Ja. Så när jag övade på det lite så kunde jag liksom formulera mig lite bättre utan att det blev parodiskt.
Ja, just det.
Och sen så har de ett sätt att uttala som engelskan the.
Mm.
Det ljudet har de väldigt mycket. Som, okay. De säger inte Odense.
Mm.
Säger de Odense.
Odense.
Odense. Fast okay. Mer snabbt Odense.
Lite TH här och där.
Ja, exakt.
Mm. Det känns som att de är så här ormviskare allihopa.
Ja. Men det är sjukt att nu har jag äntligen börjat höra lite skillnad på danska dialekter också.
Det är galet.
Ja.
Alla danska går i Slytherin.
Ja, typ. Mm. Det är fint.
Ja, visst.
Ja, shit. Ja, men...
Inte har inte blivit mycket gaming i påsk då, antar jag, eftersom du har varit i fjällen hela veckan.
Det har varit väldigt analog gaming. Det har varit kortspel och sån här brädspel. Mm. På spåret spelet, sådär, fysiska.
Ja. Ja, är det bra?
Ja, men det var faktiskt ganska kul.
Var det på svenska eller danska?
Det var på svenska.
Okay.
Det var också så här, så fort man fick upp det i Växjö så bara, bort med den. Att det är liksom...
Ingen kan det.
Nej.
Nej.
Så, ja.
Det är inte lätt. Ja. På dagordningen då.
Ja.
Vi har förra veckans spelmusik.
Ja.
Det var Princess Peach Showtime.
Ja.
Togs först av Niklas Lindgren och sedan Ram Nilsson.
Jag tror det var bra. Några fler också där. Ja. Eventuellt på mejlen. Men som sagt, jag har suttit och kört bil.
Mm.
Så jag tror
det har inte varit lätt att skrapa ihop allt här.
Nej.
Nej.
Ja.
Och så påskmusik fick vi ju tips om.
Ja, det är faktiskt.
Ja, Gustav Eriksson tipsade om en skiva med påskmusik. Även Charlie Halvardsson.
Mm. Han,
det är intressant.
Ja.
Aldrig talat om påskmusik innan, som vi pratade om förra veckan.
Ja, men Gustav Eriksson skrev att han hade ett par vänner, tror jag, som insåg att det var ett stort bristvara på just påskmusik, som spelade ett helt album med påskmusik.
Det är inte illa. Det var ju lite det spåret vi var inne på förra veckan. Det är, så här, det är ett öppet mål.
Ja.
Om man nailar soundet, vad är påskmusik? Du kan tjäna miljarder på det, tror jag.
Ja, exakt. Ja, men tänk vilken svensk artist har gett ut en julskiva flest gånger?
Carola kanske?
Carola eller Christer Sjögren.
Ja,
han känns som att han har en julskiva varje år.
Ja, visst.
Skulle han inte ett år kunna göra en påskskiva, så tänkte jag alla bensinstationer i Sverige så står liksom Christer Sjögrens påskskiva liksom front and center.
Ja.
Jag tror typ att 90% av alla som kommer in för att köpa en korv köper också Christer Sjögrens påskskiva. Liksom.
Kanske den sista skivan som säljer platinum.
Ja, men det är typ alltså.
Ja, men det måste vara så här fågelkvitter i bakgrunden. Mm. Och så sjunger man om choklad och skit.
Mm. Sist gången, när köpte du en CD-skiva sist?
Det var inte jag då visserligen. Men vi har köpt i hushållet CD-skivor till barnet. För hon har fått en liten CD-spelare på rummet.
Ah.
Med så här... Kasper, Jesper, Jonathan, vad heter det? Kardemummabyn eller vad?
Ja, just det.
Och Saga och sånt. Och lite sån här Astrid Lindgren-skivor och sånt.
Ja, okej. Okay.
Vi var inne på den lokala lilla Remjes då, skivaffären här i stan. Och så bara, har du några barnskivor? Ja, men här så pekar han på en liten sån här dammig låda i hörnet typ. Så
okay. Var det
så här 10-15 skivor där.
Mm.
Så vi plockade på oss skivor för 600 spänn tror jag.
Åh, jäklar.
Men ja, det är inte ofta annars.
Nej. Ja, men minns du så här den sista skivan du köpte liksom så här?
Det, alltså, det var nog högstadiet. Mm. Säkert någon Dimmy Borgir eller live-skiva med Judas Priest eller något sånt.
Något hårt liksom. Ja.
Jag vill minnas att jag köpte, men det kanske var en present. Men det finns en Priest-skiva med ett silvrigt så här, pappomslag runt själva skivfodralet.
Okay.
Det kan vara en av de sista kanske.
Men jag minns ju typ när jag gick i högstadiet att CD-skivan var ju död.
Ja, du körde ju minidisk tidigt.
Ja, men det var ju bara för att en minidisk kunde rymma mer än en 516 megabytes creative MP3-spelare liksom. Mm. Men det var ju så här, så fort man kunde ladda hem så var ju CD-skivan död liksom. Jag kommer ihåg att den sista så här CD-skivan jag köpte för att jag var tvungen att köpa den, det var en skiva med South Park.
Ja.
Som hette Chef's Live Aid, tror jag.
Mm.
Där de hade fått med massa artister ur South Park-låtar och grejer.
Ja, det är coolt.
Men jag tror jag köpte den för att jag ville ha Cartmans Unholy Night.
Ja.
Unholy Night.
Klassiker. Ja, riktigt bra. Det var ju den sista perioden där när vi fortfarande var riktiga så här, man identifierar sig som hårdrockare på riktigt.
Mm.
I typ nian kanske.
Ja, exakt.
Det var nog då vi fortfarande gick och köpte skivor för att det var coolt och liksom typ samlar, vad man ska kalla det.
Ja, men jag har alltid haft den här samlingen. Alltså jag har ju köpt skivor av novelty-grejen liksom. Ja. För att det är fett att ha. Men jag har också alltid bara köpt vinyl om det gick liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg den sista CD-skivan jag köpte. Det var 2010 eller 2011.
Mm.
Jag hade precis hört en podcast med någon som jag litade på.
Mm.
Som hypade det som var den nyaste Iron Maiden-skivan som hette The Final Frontier, tror jag.
Okay.
Som hade Eddie i någon alien-aktig så här, direkt på omslaget typ.
Mm.
Och jag tycker om de två första Maiden-skivorna, för de är lite punkare och de är lite ösigare. Och det är för det första och det viktigaste Paul Di'Anno som sjunger och inte Bruce Dickinson.
Okay.
För Bruce Dickinsons röst är det absolut värsta jag kan tänka mig i hela universum typ.
Ja.
Jag blir direkt provocerad av att höra Bruce Dickinson sjunga.
Ja, det är en unik ton där alltså.
Ja, alltså jag klarar inte av det liksom. Alltså det är... Då lyssnar jag mycket hellre på liksom Linda Bengtzing på repeat i resten av mitt liv än att höra Number of the Beast en gång till. Liksom.
Ja.
Men så gick jag i alla fall in på Circle K, den macken du nu äger.
Okay.
Och köpte Final Frontier när den var helt ny. För de fanns inte på Spotify.
Nej, just det.
Så du var liksom tvungen att köpa den.
Ja.
Och så kom jag att lyssna 30 sekunder på första låten. Så kom jag att jag slängde den ut i de fönstret på bilen. Och jag tror Inops ju var med då.
Ja.
Och han är ju mega Iron Maiden-fan.
Ja, precis.
Så då han bara satt med såhär, fattar ingenting liksom.
Han hoppar ju ur bilen och plockar upp den.
Ja, men typ. Det var såhär, jag vaskade 169 spänn.
Ja,
liksom.
Ja, det var ju vilt vågat att köpa Iron Maiden 2011. Det
ja, exakt.
Kan man inte säga.
Mm.
Ja, så kan det gå.
Ja, ja, ska vi gå in på lite nyheter?
Det gör vi. Välkommen till Snacka Videospel!
Jag tänkte införa nu, eftersom att det är början på månaden här, att man kör en liten scout. Man kikar ut över vad månaden april har att bjuda på.
Ja.
Så gör vi samma sak nästa månad i maj och i juni och sådär, så man inte missar någonting. För det är så, vi brukar ju alltid göra de här stora avsnitten när vi går igenom alla spel.
Mm.
Liksom så här.
Typ under våren, hösten och så.
Exakt, men datum och sånt kastas ju runt och det kommer upp saker man har missat och... Sådär, så jag tänker, vi börjar igång nu på fredag redan. Den 4 april så släpps Turbo Golf Racing på konsoler.
Nice, det här är också ett spel jag har spelat på PC.
Ja.
Och det är riktigt kul faktiskt.
Mm.
Ser typ ut som Rocket League, fast man kör på långa golfbanor och ser det försten i hålet typ med bollen då.
Mm.
Så det är riktigt kul.
Ja.
Mm. 10 april, Planet Crafter.
Mm.
Vad är det här då?
Det är en Planet Crafting-spel.
Ja, bra.
Ja.
Yes.
PlayStation Plus, du får Immortals of Avium, nice. Minecraft Legends och Skull.
Mm. Minecraft Legends har alltid tyckt sett jädra trevligt ut. Alltså.
Mm. Det är det som är det lite...
Det är lite såhär third person multiplayer teams mot varandra typ. Och så, typ så här, jag vet inte om det är Capture the Flag, men det är lite sådana... Såna här grejer. Och så är man liksom, allt ser ut som Minecraft fast det är third person och mer, ja, jag vet inte om det är som Jag för mig att det har lite MOBA-inslag också på något vänster. Att du bygger din bas. För det måste ju vara någon crafting eller building i. Så man bygger upp ett försvar runt sin typ flagg eller vad det är.
Mm.
Samtidigt som andra teamet gör. Och så kommer du ut mobs hela tiden som försvarar. Plus att du möter de andra fram. Så
man,
ja, det är något sånt. Men det ser trevligt ut som fan.
Ja.
Immortals of Avium.
Mm.
Kanske ett av förra årets. Det är lite delade åsikter då.
Mm.
Men riktigt sån där hidden gem kanske det har blivit vid det här laget. För det sålde sämre än vad man kanske hade trott.
Okej.
Okay. Men det är sån här... Det är, vad heter det? EA...
Originals.
Ja, precis.
Mm.
Det är en sån här, de gör AAA-spel med lite lägre budget.
Ja, just det.
Och så vidare.
Mm.
Det ser coolt ut.
Ja. Grounded kommer till PS5 och Switch den 16 april.
Nice.
Mm. Där var ju vi nog spelade för ett halvår sedan, tror jag.
Survival crafting i sånt där Han är Shrunk the Kids-läge då, i en trädgård.
Jag älskar ju artstylen och idén, men jag kommer att jag tyckte det var lite... Det kändes lite wonky. Vi hade förväntat mig liksom Obsidian AAA-kvalitet på allting.
Ja.
Men det var inte riktigt AAA. Det var lite för mycket Steam Early Access-feel på det, tycker jag.
Och det är sjukt seg intro i det spelet.
Mm.
Väldigt, väldigt lång tutorial, tycker jag, innan man liksom kommer igång.
Jag har ju en fetisch för miniatyr. Antingen filmer som är miniatyr eller spel som är miniatyr.
Mm.
Jag älskar ju till exempel alla Mario Party-banor när man går runt på en tårta eller
det är
så här miniatyraktigt. Den banan på Mario Kart 8 när man kör runt i ett rum där det är leksaker överallt. Ja. Liksom.
Det är samma där på Nintendo 64, Army... Army Men i alla fall. Mm. Det var ju den serien.
Heter det Sergeant Army?
Ja, något med Sarge i alla fall, eller Sergeant, något sånt.
Mm.
Och sen så är det ju, kommer jag ihåg på PC, det är Airfix Dogfighter. Det var jag fascinerad av som liten.
Det är Toy Commander också, till Dreamcast.
Precis.
Och så fanns ju något racingspel som heter RC Volt eller något sånt där.
Mm.
När man körde liksom in i huset så kom man ut på gatan och...
Ja, precis.
Så här ascoolt. Jag undrar ifall den där... Att det grundlades när jag såg Toy Story första gången.
Det kan det vara.
Ja, för att det påminner om Toy Story på något sätt.
Ja, ja. Helt klart.
Ja, ja, helt sjukt.
Känns rimligt.
Mm.
Ja, och sist men inte minst, Sea of Thieves då landar ju den 30:e på PS5. Mm. Fan, jag trodde det var i mars det kom jag, men det...
Ja.
Nice.
Ja, vi kan ju börja med Blizzard och den snöstorm som blivit efter den nya user agreement-grejen där.
Ja.
Och det är ju då att du inte längre äger dina spel. Du går med på att du lånar spelen.
Så det är licensen, den berömda licensen man köper liksom.
De har skruvat om lite och finjusterat.
Ja.
Lite som när Apple för några år sedan gjorde om sitt user agreement license att man inte ägde macOS längre.
Okay.
Och folk skrev på Reddit att de skulle bojkotta från och med nu.
Ja, det är alltid det. Men sen i slutändan klarar man sig inte utan och så får man bara köpa det.
Ja,
så att säga. Men jag vet inte, jag gillar ju inte idén. För det är ju det som typ, vad heter de polska, CD Projekt Reds GOG.
Mm.
Good Old Games. Good Old Games, ja. Att de hela... Sticken där är ju att det är inte DRM och att du äger dina spel när du köper dem där.
Ja, just det.
Och, så. Och jag vet inte vad i praktiken det är för skillnad egentligen.
Mm.
Jag antar att om du äger ett spel, äger du då rätten att manipulera koden?
Men,
och så vidare. Eller vad är liksom detaljen som är skillnaden?
Jag vet inte, men det är alltså själva grundprincipen. Alltså om man köper ett spel så ska man ju äga spelet, tycker jag.
Jo.
För det här är ju inte på så sätt att du liksom...
Ger de det här ett frikort att de kan ta bort spelet från en... Står då sen utan att behöva...
Ja, jag vet inte exakt varför, men det är väl bara så det är. Jag vet inte. Juridiskt sett att man lånar spelen istället.
Ja, precis. Jag antar att det ger dem en fördel av någon anledning.
Mm.
Men jag har svårt att sätta fingret på vad det spelar för roll i slutändan för oss konsumenter.
Mm, exakt.
Det är det. Mm. Det är ju tydligt när det är ett fysiskt spel.
Mm.
För där var det lite samma sak, att du köpte skivan, men egentligen som det var en klassisk
Capcom-twist
där på PS3 eller typ. Att de gick in med det där, att du köper, även om du köper spel på skivan så äger du inte spelet, du äger en licens att spela spelet. Exakt.
Men det är så lite så med skivor och sånt man har köpt genom året digitalt.
Mm. CD-skivor nu.
Nej, men så här, vissa skivor fanns inte på Spotify, nu pratar jag om så här 10 år sedan liksom.
Ja.
Så därför så köpte man dem på iTunes.
Mm.
Men så kunde det hända att när det blir nedplockat från Spotify att det också blir nedplockat från iTunes, eller... Att det kunde också bli bortplockat från iTunes fast man hade köpt det liksom.
Ja, och då försvann det bara.
Ja, exakt.
Inga pengar tillbaka.
Nej, och det är samma på iTunes-film.
Mm.
att om du köper en film, du kan välja att hyra den eller köpa den. Liksom.
Ja, precis.
Så köper man den så förväntar jag mig, okej, den här har jag så länge jag kommer ihåg mitt lösenord. Ja. Alltid tillgängligt liksom.
Exakt.
Det är premissen för mig i alla fall. Ja. Men när de sen kan plocka bort en film som man har köpt.
Ja, det är snäget.
Ja, det, alltså då blir jag, då är jag på väg att bli sån här rättshaverist. Ja. Om det än gäller inget cloud liksom.
Ja.
Nej, men det är... jag får inte gå dit för då blir man för tradig tror jag.
Ja, men det är ändå ett problem. Ja, det kan man ju lugnt säga.
Ja.
För det är köpt till köpt.
Mm.
Och hyrt är hyrt och lånat till lånat.
Ja, men man har ju också gått med på det genom att godkänna all
den skiten. Precis. Liksom. Men det är ingen jävel som läser den och det vet de. Så det är ju så här, det är lite bakbundet.
För att tala om South Park, will not read.
Ja. På tal om det, går det att få tag på den Tom Cruise-episoden eller är den helt borta? Det måste finnas en torrent på den någonstans.
Den tror jag är borta. Ja, den finns nog torrentad.
De har ju försökt att ta bort den.
Mm. Men det var ju någonting med att MTV ägde typ... Comedy Central. Mm. Så sa väl Tom Cruise att han aldrig någonsin skulle ha med det
MTV att göra typ.
Ja, eller det nätverket.
Ja, Viacom
är det. Ja, det kanske är. Ja.
Mm.
Så därför har de tagit bort det tror jag.
Ja. Så han har ju mycket makt där.
Aha,
han är väl den enda som har klarat att stoppa South Park egentligen.
Ja, typ.
Tror jag.
Mm.
Ja, det är imponerande då. Ja, med det så var vi ju klara med aprils större spelhändelser.
Ja.
Ja, vi börjar... just det, och du... Just det, jag har redan kommit förbi det. Square Enix har tidigare utlovat en PC-port av Final Fantasy 16.
Ja.
Nu har producenten Naoki Yoshida och Takeo Kujiruaka diskuterat på PAX East 24 att spelet även kan tänkas komma till fler plattformar, alltså då Xbox.
Ja, sjukt coolt.
Jag blir inte jävligt... komma att switcha.
Nej, om inte det är en sån här streaming-grej då.
Ja, det är klart.
Jag blir faktiskt jävligt taggad nu på Final Fantasy 16 efter att ha spelat...
Sam Remake.
Ja, för nu vet jag liksom att det kommer ju ta slut och då måste jag ju spela något Final Fantasy liksom.
Ja, eller hur? Jag tror personligen att jag hade nog tyckt om 16 mer än 7 Remake.
För 16, har du fått med dig combat-systemet där?
Ja.
Eftersom att vi inte fick någon recensionskod till det så spelade aldrig heller.
Nej.
Och så därför tittade jag en recension på det. Och det är ju, där är det ju så att du bara styr en...
En per person, ja.
Ja, så det är lite mer typ Devil May Cry.
Ja, eller traditionellt RPG då. Eller ja, det är kanske mer traditionellt med flera karaktärer. Men jag tänker mer västländska RPG, Witcher och så vidare. Du är en karaktär så.
Mm.
Sen så har de ju också, jag kommer inte ihåg vad de kallar det nu, men du hittar typ ringar eller någonting, items i alla fall, som du typ sätter på eller tar av dig.
Ja, just det.
Och de aktiverar eller deaktiverar cheats typ.
Mm.
Så du kan göra så att spelet typ blir turn-based, så att du aktivera auto-fighting och auto-healing och auto-allting. Mm. Så du kan göra det till en riktigt sån här backseat-game nästan. Där du hamnar i fights, trycker du bara play och så sköter det sig själv. Så man kan verkligen styra och ställa hur du vill att spelet ska fungera väldigt mycket för din personliga smak. Då.
Ja, exakt.
Och hur svårt du vill att det ska vara.
Det är
coolt. Auto-block och auto-attack och du kan sätta massa sådana saker.
Mm.
Så det är lite nytänkande och intressant tycker jag.
Ja, exakt.
Det enda som är svårt där tycker jag är att diala in någonting som kanske får spelet ändå känns utmanande men inte, så att det inte blir tråkigt istället för att du råkade göra det för lätt och så.
Ja, exakt.
Det är ju svårt när du får så mycket valmöjlighet.
Mm. Ja, Sega eller Sega, jag vet inte varför
jag Sega.
Sega har börjat med nedskärningar.
Mm.
De kommer sälja Relic, alltså spelstudion bakom Company of Heroes.
Ja.
De kommer sälja upp runt 240 personer från deras Europa-filial och Creative Assembly som då ligger bakom Total War-spelen.
Så de 240 personerna inkluderar Europa-filialen och Creative Assembly.
Ja, exakt. Mm.
Ja, de har inte haft det lätt efter de floppade det dyraste projektet de någonsin hade gjort där i höstas var det man annonserade att de jobbar på någon multiplayer shooter. Jag vet inte om det var Battle Royale eller om det var mer som Overwatch.
Ja, exakt.
Men de hade ju lagt typ $1 miljard på det och sen så bara skrotade de spelet.
Jag hörde också att alla de här nedskärningarna i spelindustrin har med AI att göra.
Mm, kanske.
Och det är därför Hollywood har varit så noga med att gå ut i strejk och sådär.
Mm.
För att de har sett på spelindustrin som inte har lika starka fackföreningar.
Mm.
Att folk bara kan bli totalt axade liksom.
Ja, det kommer ju bli ett väldigt kraftfullt verktyg framöver.
Ja, men bara nu liksom. För jag testade efter jag hörde det här. Jag kommer inte ihåg vart jag hörde det.
Mm.
Men det var från någon podcast där det var någon... Om det var en filmregissör eller om det var någon producent eller någon som pratade om det här. Och då pratade de om att AI hade tagit så mycket jobb i spelindustrin. Och då testade jag själv, vad kan man göra egentligen? Så jag går typ in på Midjourney och sådär. Så man kan ju skriva asphalt texture. Så får du upp en texture liksom. Boom. Flera alternativ. Man kan göra den mörkare. Man kan göra den liksom
Absolut.
More grainy, more perfect race, liksom så här.
Största problemet där är i alla fall i den typen av business model är väl att få en hög upplöst bild då.
Mm. Så att det är, men du kan ju AI-uppskala lite liksom.
Ja, ja.
Och jag tror inte texturerna som man använder i spelet, du vet, när man multi, eller vet du, när man liksom gör texture, så upprepar den ju liksom.
Ja.
Så jag tror den är tillräckligt högt för det liksom.
Ja, säkert.
Eller när det gäller en asfalt eller ett gräs eller något sånt där då.
Mm.
Och sen bara att skriva questlines och hitta på backstories till karaktärer och allt sånt. Det kan ju...
Det sparar ju mycket tid om...
Det kan ju OpenAI göra liksom.
Ja, det behöver inte vara 10 pers i ett rum som brainstormar liksom.
Nej, exakt. Så det blir spännande att se nu liksom. Kommer den här AI-revolutionen... Kommer det här 2023 var det året som man tittar tillbaka på liksom, där man tänker, ah, oh, shit, vad där allt ändrades liksom.
Ja, kommer vi också se en tydlig så här om... Om 4 år när alla spelprojekt som har startats idag med AI, så märker man om 4 år så att spelen alla är ganska generiska.
Ja, alla är 7 av 10 liksom.
Så här, ointressanta. Mm. Det är också ett problem om det skulle gå åt det hållet då.
För jag börjar märka mer och mer på skivomslag och sånt där. Att det är en finger för mycket på någon eller...
Ja.
Du vet, sådär.
Men det är också trendigt just nu att använda en AI-bild. Att det säger någonting liksom.
Ja, exakt. Det ska det ju vara ett statement. Men jag menar de som försöker få den att passera som en bild liksom.
Ja.
Men jävligt spännande.
Det är det.
Mm.
Yes! Metal Helsinger kommer till VR.
Ja.
Det har det svenska spelstudion The Outsiders i veckan gått ut med. VR-versionen görs av Lab 42 Games. Mm. Jag tror också det var snack om att det skulle komma även till PlayStation VR 2.
Ja, det är det.
Mm.
Jävligt bra titel tror jag för VR.
Ja, absolut.
För det här är ju verkligen... Vad kallar man det? Gunfu, fast shotgunfu.
Ja, det är typ Doom-gameplay med Guitar Hero och rytmbaserad musik.
Ja, exakt. Jävligt coolt, för det är ju liksom när man kommer in i det här flowet liksom.
Ja, jag tror det kan passa riktigt bra i VR.
Mm. Bara man inte blir totalt jävla osjuk av det.
Ja, det är ju, man får nog vara ganska resistent mot det, för det är ju ganska snabbt spel.
Ja, jag tror nog Lab 42 får liksom tweaka lite så man blir lite mer stillastående.
Ja.
Så tror jag det har varit jävligt coolt.
Om inte annat så är det jävligt viktigt att de har en minst 90 FPS native.
Mm.
Så att de inte har någon sån här frame doubling och så.
Ja, just det.
För det gör också jävligt mycket. Mm. Så performance är key här.
Ja, sjukt hype i alla fall.
Ja.
Embracer Group säljer Gearbox.
Yes.
Alltså 3 år efter de köpte studion för 3 miljarder kronor säljer de det nu för 4,9 miljarder kronor till Take-Two.
Mm.
Så din aktie borde väl ha boink, gått upp där.
Ja, men det här pratade vi om redan förra veckan ju.
Mm.
Och det var ju då snack om att de... Det var någonting med några aktieförflyttningar och grejer också som gjorde att
okay.
summan egentligen går upp till typ 5 miljarder eller något sånt där. Men ja, det här är intressant, för Gearbox ägdes ju väl av Take-Two från början, va?
Mm.
Eller var det de som blev köpta nu?
Ja, det var Take-Two som köpte det nu i alla fall.
Ja, precis.
Mm.
Vem var Gearbox självständiga innan de blev uppköpta av Embracer, kanske?
Ja, det tror jag nog.
För de började ju publisha spel, sagt de säkert. Och sen blev de
uppköpta. Jag har alltid förknippat Gearbox och Valve. Som,
ja, men de har ju en lång historia med varandra.
Ja.
För det är ju...
känns som Gearbox gjorde många spel på Orange Box.
Ja, Gearbox gjorde ju... De gjorde ju... Vad heter det här? Det första eller andra DLC till Half-Life 1 har jag för mig.
Ja,
på något vis, att de pionerade
Oppositing Force.
Ja, precis.
Mm.
Något sånt började med deras samarbete med Valve.
Mm.
Och sen har de haft lite så on-off samarbete med dem genom åren. Och lite bråk. Han är ju ganska känd, han som startade Gearbox, för att vara lite i blåsvädret hela tiden i spelvärlden typ.
Jag
såg någon kort YouTube-dokumentär om Gearbox historia häromdagen, men jag har fan glömt det mesta. Men,
okay.
Men det var rätt stökigt och intressant där, så det kan jag rekommendera alla att gå in och söka lite efter.
Mm.
Men... själva namnet kommer också ifrån att de just samarbetade med Valve och var lite typ i konkurrens med dem.
Mm.
Så det, därför...
Ja, exakt.
Det var någon förklaring där med att kanske ett gear är viktigare än en Valve i...
Aha.
Ja, något sånt.
Ja, det
klart. Hänger ihop i
alla fall. Det hänger verkligen ihop.
Ja. Så det är sjukt.
Mm.
Men intressant, de äger ju Borderlands framförallt, och sen är de ju publishers för många mindre titlar.
Ja, Borderlands blir ju tv-serie, va?
Ja, men inte film är det väl?
Film var det.
Med massa stora skådisar. Mm. Kevin Hart, vad heter hon som är i Sagan om ringen, som pratar i början?
Liv Tyler.
Nej, hon som spelar Alv.
Liv Tyler.
Nej. Jo, hon är i och för sig också Alv.
Mm.
Men hon blonda som är Lothlorien. Galadriel, vad heter hon skådisen? Hon är typ med i massa DiCaprio och Brad Pitt-filmer. Och...
Jag vet inte vem... Kate Blanchett?
Ja, exakt.
Ja.
Mm.
Shit, hon fan, är med. Den satt långt innan.
Ja. Hon är med, Kevin Hart med. Det är mer jättemånga fler stora skådespelare.
Mm.
Kommer inte på dem just nu. Men den ser cool ut alltså. Mm. Jag tror de nailar humorn i det.
Mm.
Vilket Borderlands är kända för.
Ja, just det.
Så det känns som att Gearbox kan ha lite flyt nu framöver.
Mm.
Får vi hoppas.
Får också passa på att tipsa om Telltale-spelen.
Ja, de är bra.
I det universumet. Ja, väldigt precis.
Ja, Jim Ryan, alltså PlayStation-chefen, avslöjade i veckan vad PS2 sålt totalt.
Mm.
Det var ett tag sedan man fick de siffrorna, men konsolen har totalt sålt 160 miljoner exemplar.
Mm.
Wii har sålt 101 och Switch 140. Det är fan vad hack i häl alltså.
Nej, om någon skulle berätta för mig att Switch skulle bli liksom en sån säljare när vi startar podden. Ni kan gå tillbaka och lyssna hur jag liksom pissar på Switch och sa att vi kommer sälja typ 1 miljon mer än Wii U och så vidare.
Ja, ja.
Fy fan alltså.
Ja, det är sjukt vilken stormfart de har fått alltså.
Ja, fy fan. Men jag förstår det alltså.
Mm.
Switch är ju... har blivit en sån här jävla myskonsol.
Ja.
Liksom, jag sitter och sniglar på Final Fantasy 8 och 9, liksom så här, de pixelversionerna.
Mm.
Varför ska jag köpa det på PlayStation 5 när jag kan köpa dem på Switch och också ha med mig överallt? Liksom?
Precis. Och det är lite spännande just nu eftersom vi ligger då inför Switch 2 snart.
Mm.
Det skulle väl komma i höst men har typ försenats till våren nästa år.
Ja, exakt.
Och redan nu har väl det läckt ut ungefär vad det kommer vara för hårdvara i den.
Och vad har du för något att bjuda på?
Det är ju Tegra 2.
Aha, okay.
Så det är fortsättningen på samma Nvidia-serie där. Men redan nu så börjar man ju också spekulera i varför den kanske är lite föråldrad då de här andra handheld PC-gaming-grejerna som Steam Deck och så vidare kommer liksom att köra över Switch, är det vissa som spekulerar idag. Men sen kommer vi ju tillbaka till det viktigaste av allt ändå, det är ju software.
Mm.
Så det kanske inte spelar någon roll.
Mm.
Men det är viktigt, med tanke på succén av Switch så kommer de inte ha något problem att få med sig third party, tror jag.
Nej.
Det var ju lite så knackligt i början på Switch det.
Men
vilka kommer hoppa på racet?
Men hur är det? Kommer liksom får de fortfarande FIFA på Switch liksom? Eller var det bara ett ingångsförsök 2018 liksom?
Nej, FIFA släpps fortfarande på Switch.
Okay.
Det är bara att de får ju, det blir en break-off point där ett tag där det blir att det är separat kodat spel i den gamla spelmotorn. Så egentligen är det bara jättegammalt FIFA där de uppdaterar vem som spelar i vilka lag typ.
Ja, just det.
Jag tror inte det händer så mycket på teknikfronten.
Nej. Nej, exakt.
Det är ju inget crossplay mellan dem, Switch och PlayStation och så.
Ja, exakt. Grattis Nintendo framförallt.
Ja.
Och Sony ligger fortfarande etta då, men hack i hell.
Ja, visst.
Sony har presenterat en ny hjälpgrej på PlayStation 5. Och det är att konsolerna runt om i världen samlar in klipp från lite knepiga ställen i spelen så du snabbt och enkelt kan få lite hjälp eller vägvisning.
Ja.
Har du sett det här?
Nej, men det var väl sånt här pratar de väl om redan på... När Mark Cerny hade sin presentation att de skulle införa den här typen av grejer i de här cardsen som kommer upp. Typ som trophies, att du ska kunna gå in där, trycka upp en trophy, se din progress och få en litet klipp på hur du löser det, om du vill.
Vi tar en tubor också när det ändå är påsk.
Jajamän.
Oj.
Där var det fräsig.
Mm. Jag ser här på sidan, det står ingredienser. Vän, ekologisk, byggmält, ekologisk humle.
Ja.
Vad är det som gör det ekologiskt?
Det är väl att det inte är besprutade humle och vete kanske eller något.
Mm.
Det är inte ofta så det är ekologiskt.
Jo, kanske är det.
Mindre besprutning och så.
Köper du ekologiskt?
Inte medvetet.
Nej.
Men ibland så tar jag bara en vara ur hyllan och så sen så råkar det vara ekologiskt.
Nej, exakt. Det är väl där jag såg den där kurskesakt om ekologiskt och om det är bra eller dåligt för miljön och så vidare så här.
Ja.
Och själva begreppet ekologiskt är ju ganska... mycket gummiband. Man
kan
sträcka det lite till... Ja, man kan sträcka det över väldigt mycket saker. Men så kan man titta på vissa labels då, som Lantmännen till exempel. De har ju vissa...
Kriterier.
Och samma, innanför EU ska det vara vissa kriterier och så här. Men, jag vet inte vad jag vill säga med det. Men...
Nej, men som, vad är skillnaden på en ekologisk mjölk och en icke-ekologisk mjölk? Är det så att kossorna betar bara på obesprutat gräs och får ingen foder... som är fake eller vad,
liksom. Jag har ingen aning.
Det känns jävligt oklart.
Mm. Ja, det är ju riktigt, vad ska man säga?
Och ekologiskt, är det liksom att det är renare eller är det att det är miljövänligare? Eller vad är det viktiga där?
Ja, för det är ju det som är om man besprutar ett fält till exempel, så kan man producera mycket mer på mycket mindre yta.
Ja.
Men ska det vara ekologiskt så krävs det större yta, då måste traktorn köra fler vänder.
Ja, då är det...
Så blir det blir sämre för miljön, liksom.
Ja, men samtidigt så får inte besprutningsskiten ner i jorden och vattnet och
nej,
allt det då.
Så det är ju...
Pest eller kolera.
Ja, exakt. Det blir det.
Ja.
Ja.
Men sen kan jag väl uppleva att vissa varor håller högre kvalitet när de är ekologiskt stämplade.
Mm.
Ibland.
Mm.
Typ som med vissa grönsaker, julskinka till exempel, har jag upplevt är bättre ekologiskt.
Men är det också någonting man inbillar sig?
Kanske.
För julskinkan, det är väl så att den pressas med vatten?
Ja,
kommer så kommer det ner en sån här maskin och så trycks ner och sprutas in vatten liksom.
Men ja, det görs på vissa ställen gör det säkert det.
Ja, men är det det som gör det ekologiskt eller inte?
Det är kanske det som gör det oekologiskt då. För är inte det bara för att öka vikten så att den ska bli, de tjänar mer pengar per skinka?
Ja, eller typ, den fyller ju ut mer. Det ser ju mer ut för världen liksom.
Ja, men för mig känns det som att det bara handlar om vikt. Eftersom det är kilopris på sånt.
Ja, exakt. Jo, men det är det ju också. Liksom. Men det ser ju saftigare och större ut liksom.
Det kanske är saftigare också.
Ja, men det skulle klara.
Jag vet inte. Men ekologiska julskinkar är oftast mindre. Du får inte de här gigantiska anabola grisarna.
Belgian Blue-varianten.
Ja, så det känns som att det är någonting mer lokalt.
Men det kanske är bara att den inte har fått den där vatten fyllet liksom.
Ja, som men, sagt, det är oklart.
Men högst oklart.
Ja. Men jag kan ändå uppleva att det känns, men det kan vara placebo såklart.
Ja. Men i alla fall, det är en kul grej det här att man i spelet kan få upp PlayStation-menyn. Sitter du fast på något ställe så kan du liksom få en sneak peek. Mm. För ibland så vill jag bara veta, få en liten så här, ledtråd om hur jag ska göra någonting. Så om jag sitter fast i ett spel så brukar jag inte googla det själv för att veta att jag kommer bli spoilad eller läsa för mycket.
Mm.
Lite omedvetet. Så jag frågar alltid Sille om hon kan
titta.
Ja, googla det för mig liksom. Ja. För då behöver hon liksom inte gå igenom allt.
Nej,
så det här är ganska fint sätt att bara kunna få upp en lösning snabbt liksom.
Absolut. Jag såg också att det är en beta ute nu för PlayStations operativsystem i USA som snart ska komma till alla då. Och där kommer de också lägga till wallpapers igen.
Mm-hmm.
Så det är lite trevligt.
Sjukt mysigt.
Då kommer
är det themes eller wallpapers?
Jag tror det är wallpapers. Men de är dynamiska, vissa av dem också.
Mm.
Så de kommer inte ändra ikonerna. Men det kommer öppna upp för det säkert.
Åh, jag saknar PlayStation 3-tiden. Ja. Cross Media Bar. Ja, shit, vad mycket feta teman man hade alltså.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag gjorde egna också.
Ja, precis. Det fanns något program på PC, va?
Ja, så man la in alla ikoner liksom, och bakgrundsbild och sånt. Men
PS4 det spårade ju helt ur på slutet av PS3-serien där på PlayStation Store. Du kunde köpa så sjukt mycket tema och det var typ så här halvporr liksom.
Ja, exakt. Det minns jag också.
Ja.
Eller jag har hört om det i alla fall.
Ja, exakt.
Ja, men på PS4 också så var det ju den här att det var två lager. Mm. En meny nere och en meny uppe liksom.
Ja.
Jag tycker fortfarande PS4 är bättre än PS5.
Mm.
PS5-man är rörig tycker jag överhuvudtaget i sin...
Ja, lite, det är för att det är två sådana olika bars som man rör ihop det lite. Men... Jag tycker ändå jag har vant mig ganska bra när man väl kom in i de här cardsen där party hamnar och så.
Mm.
Så är det nice. Men du kommer också kunna sätta wallpapers, egna wallpapers från screenshots som du har tagit på konsolen. Så om du då tar en USB-minne med vilken bild du vill från datorn, lägger in på, alltså du öppnar upp den genom mediaspelaren.
Mm.
Och sen screenshotar den så kan du använda den till.
Aha, okay.
Ja, okej. Shit. Kommer inte, men, ja, jag hoppas att det här kommer öppna upp för utvecklare att göra roliga teman eller bara... Mm. Så här, live wallpapers från speltitlar.
Exakt.
För i betan så finns det fem PlayStation wallpapers som man bara har.
Mm. Ja, men det är ju fett. Ja. Sjukt.
Mer sånt. Mm, det är också något som jag har stört mig otroligt mycket på ända sedan 2017 när Switch kom.
Mm.
Alltså, de har alltid haft themes i inställningarna.
Ah.
Och så finns det bara vitt eller svart. Så har de aldrig liksom släppt ett Mario-tema. Varför inte? Liksom? Det ligger ju där.
Oj. Alltså, Nintendo hade ju kunnat tjäna 1 miljard yen bara på olika teman.
Man kunde ha tagit 29 spänn för ett Mario 25-årsjubileum eller vad det har varit. Liksom.
Eller att man får ett speciellt theme med spelet.
Ja, Deluxe Edition.
Ja, exakt.
Ja, folk hade köpt det direkt.
Ja.
Så det är ett missed opportunity. Också är det ju lite tråkigt att de inte har gått in för det.
Men det är också lite typiskt Nintendo att missa det uppenbara.
Ja.
Alltså, det är helt uppenbara.
Men det är ändå målet. Ligger det här också.
Ja.
Det är så sjukt.
Mm.
Så.
Ja, det är
störande. Då ska vi se. Och slutligen, Sony har i veckan köpt Metal Gear Solid IP:t och kommer låta Guerrilla Games göra ett helt nytt Metal Gear Solid-spel.
Ja.
En prequel med Hideo Kojima som executive producer.
Mm.
Vi kommer få mer information på nästa State of Play.
Ja.
Riktigt nice.
Ja.
Fan, det är ju dream come true där. Alltså.
Ja, shit.
Det är long gone the days of Konami.
Ja.
All hail Snake.
Ja.
På tal om det, jag har ju precis varvat Metal Gear Solid 1 också.
Ja, just det.
Det var fan jävligt fett alltså.
Mm.
Det håll nästan hela vägen till slutet.
Aha.
Men i slutet där så kommer du till själva Metal Gear som står där i ett rum liksom.
Mm.
Och Så för att deaktivera liksom launchkoden för atomvapnet som ska skjutas iväg, så måste du sätta in ett sådär, ett låskort eller vad det heter, vad är keycard typ, för att stoppa det. Men då behövde du 3 keycard för att höra hela spelet. Men du har bara ett, så vad fan. Men så visar det att det här keycardet är biometriskt, såhär, teknologiskt magiskt på den vänster, så det ändrar form eller vad det är på grund av temperatur. Och precis innan du kommer till det här rummet så har du gått igenom 2 bossar, ett i ett frysrum. Och sen är det, eller ingen boss i andra, men där är det typ, ser ut som ett lavarum har jag trott i det här mitt liv, men det visar sig vara en sån här metallsmältställe.
Ja, furnace liksom.
Ja, precis. Men jag har alltid trott att det är, att man var så långt ner i bunkern, att det var lava där.
Jaha, shit.
Det är så jag minns det från när jag var liten. Men så då måste du alltså stoppa i keycardet för normal temperatur. Eller först varmt, jag kommer inte ihåg, skitsamma, normal temperatur. Sen springa helt tillbaka, bara backtracka halva spelet till det varma rummet. Och sen skynda sig tillbaka innan kortet tinar upp. Och stoppa i det. Sen springa tillbaka till frysrummet. Lalla runt där i en minut. Kolla inventoryt. Bara, nu är kortet blått. Och så kutar man tillbaka innan det smälter. Och så... sjukt irriterande. Hade de...
Men det känns, alltså jag tycker det låter coolt liksom. Det är nästan,
principen är cool. Ja. För att du måste ju lista ut hur värmer jag kortet. Hur får
googlar
kortet
du på det här då?
Nej, men man kan ju ringa Codec också. Du får ofta väldigt bra tips där. Men jag kommer ihåg lite från... när jag väl såg det. Men jag hade glömt det initialt. Och det hade varit ascool game design om det inte vore för level-designen just i det Metal Gear Solid-rummet. För när du kommer in där så måste du gå längst ut till höger, klättra upp en stege, sen gå en bit, klättra en stege till, sen gå en bit, och sen klättra över Metal Gearen, ner för en stege igen, gå runt en hel jävla grej, och sen komma in i det här kontrollrummet. Och den sträckan, fram och tillbaka, är så sjukt irriterande, för det är inga fiender där. Så de kunde lika gärna bara gjort en hiss rakt in till vänster som går rätt upp till kontrollrummet efter att ha varit där första gången. Typ som att det låser upp den uppifrån och sen kan åka ner.
Ja, exakt.
Så där fattar jag inte hur Kojima missade det när han ändå är så duktig på level design. För hela spelet är perfekt upp till den punkten.
Det var väl, de fick lite panik för någon gametester klarade lite för fort. Och så tänkte de, hur ska vi kräma ut en halvtimme extra gameplay här?
Ja, liksom? Alltså det är lite hjärndött, men bortsett från det så tycker jag att spelet håller hela vägen alltså.
Men du följer inte för den här med andra ord?
Nej.
Nej, fan. Jag tänkte så här, jag fick en snap när du satt i en norsk taxi i lördags. Svinfullt tänkte jag. Det finns väl en liten chans att du har missat det här? Eller tänkte så här,
precis. Kanske missade nyhet i helgen.
Men var det trovärdigt med Guerrilla Games i alla fall?
Ja, men det hade fan funkat, tror jag. De hade lätt kunnat stötta upp ett sånt här projekt, tror jag. Speciellt efter de har visat hur duktiga de är på third person gameplay då, inom Horizon och så.
Ja, exakt.
Och så att de har samarbetat med Decima Engine och allt det då.
Men hade du velat haft en Metal Gear Solid prequel?
Alltså jag vet inte hur man gör en prequel.
För första spelet är väl, eller alltså i kronologisk ordning, 3:an.
Ja, precis. Så du kan inte göra en prequel på den då? Eller, jo, det kan du. Det hade varit jävligt coolt om du spelar som The Boss då. Hon är mentorn. Det hade varit skitcoolt. Men, och då hade du också utspelat sig under andra världskriget. Vi hade varit jävligt fett, tror jag. Men annars så hade de ju lätt kunnat remasterat, för det är någonting som är lite störande när du spelar Metal Gear Solid 1 då. Att de väldigt mycket info går tillbaka till storyn i de här Super Nintendo-spelen, eller vad det är, MSX-spelen. Med det här, där Solid Snakes första mission är ju där. Där han går in och sen dödar han Big Boss. Och där har du också han där ninja som heter Grey Fox, är en soldat där som Snake tvingas döda, som sen gör dem till typ ärkfiender sen. Och hela, det är massa detaljer där som man kommer aldrig fatta det om man inte har spelat de spelen.
Okommersiellt egentligen. Det var på 90-talet i spel.
Ja.
Alltså här, ja, men det är 4 pers som har spelat det här spelet. Här Kojima, vi kan inte referera till dem. Skitsamma.
Och att de liksom också kör en röd tråd är så hårt i en story. I ett spel som har textstory. Alltså det känns lite långsökt idag. De var lite före sin tid då på ett sätt.
Ja, exakt.
Men det är väldigt rörigt kan jag tänka mig för den som inte har läst någonting om det.
Har du fallit för något första aprilskämt idag?
Nej, jag har faktiskt inte... Jag har inte varken hängt särskilt på nyhetssidor eller sociala medier eller någonting så. Så det är ingen som har dratt något direkt skämt vad jag kan komma på.
Jag läste i morse att det skulle bli kärnkraftverk på Sjukhusberget här i Strömstad. Och tänkte jag, det är väl första april idag.
Ja, eller hur?
Det är väl enda som jag läst, tror jag.
Det enda jag funderade på om det var ett aprilskämt, det var någon tidigare idag som sa att det skulle bli snö imorgon och definitivt på torsdag.
Ja, det var Strömstad-tidningens första aprilskämt.
Ja, men sen gick jag in på Yr och kolla och det ska bli snö på torsdag.
Yr är också in på det här aprilskämtet, tror jag.
Kanske. Men det står 4 minus och 5 millimeter eller vad det var.
Ja, exakt.
Så det är risk för snö. Det är jävligt irriterande att det alls ska komma en sån sista snökast i april. Liksom.
Nu har jag tagit ut cykeln också. Jag cyklar ju hit nyss.
Ja, så precis. Att,
jag vill inte cykla i snö längre.
Nej. Alltså, idag är väl den varmaste dagen hittills. 15-16 grader.
Ja, jävlar.
Det har varit riktigt gött idag.
Ja, shit alltså. Ja, vad har vi spelat den veckan då?
Ja, inte mycket att hurra för. Det är Metal Gear 1 då, men det har vi redan diskuterat lite. Sen har jag liksom rullat runt i de här titlarna jag redan besökt i podden. Mm. Typ Rise of the Ronin.
Just det.
Alltså vanliga då. Rocket League och Age of Empires och de här multiplayer-spelen man alltid daltar med.
Ja. Jag har inte spelat så mycket alls faktiskt. Jag har, som sagt, varit i backen och spelat analoga spel runt ett bord. Tråkigt nog. Men jag satt i skidliften och så tänkte jag så här, vad är mitt absoluta drömspel egentligen? Mm. Satt jag och tänkte lite. Och då kom jag på vad mina tre drömspel är. Alltså det här är absolut min högsta dröm någonsin, och det här har jag försökt att få till mina egna idéer, om man ska säga så.
Om du skulle starta och göra ett spel?
Ja, typ alltså. Det här var, och då tänker jag AAA liksom.
Ja. Alla inte pengar. AAA då, som Skull & Bones säger sig vara.
AAA,
alltså 4A.
Aha,
i marknadsföringen har de sagt att det är det första 4A-spelet som någonsin gjorts.
Oj, oj, oj.
Det är fan går ut hårt på ett spel som har varit i development hell i 10 år.
Ja, jävla. Ja, men mitt plats 3 då. Mm. Du får också slänga in om du har några drömspel eller kommer på något.
Ja.
Men mitt 3 drömspel på topp 3-listan, det är Wave Race 2064.
Mm, lite istället, futuristiskt.
Ja, exakt. Mm. 1000 år i framtiden. Ja. Plus minus 20 år.
Det är
typ
år. 30 år, eller?
Ja, exakt. Ja, det är det. Just det, fan.
3164 får det bli, 3064.
Ja. Ja, det blir det. Shit. Jag tänkte för att Wave 64 måste varit på.
Ja, precis. Ja. Men det är ändå, det är många spel som Cyberpunk 2077 inte så långt bort, exakt. Men det känns ändå väldigt futuristiskt.
Ja, men jag tänker Wave Race 2064 då. Mm.
Är det lite cyberpunkigt då?
Cyberpunk Wave Race spel lanseras med Switch 2. Hint också till spelmusik, kan man säga.
Ja.
Ja, det har varit jävligt fett bara. Jag saknar Wave Race.
Ja. Liksom, jag skulle verkligen vilja se att de gick all in på en helt nyskapande så här. Det revolutionerade lite vattenfysik på 64-tiden. Och hur kan de liksom naila det en gång till fast på typ Switch 2?
Ja, exakt.
Det har varit coolt att se.
Och framförallt, anledningen till att det ska vara 2064 är för att det ska vara lite mer bananas. Det första spelet är ju väldigt, vad ska man säga, grounded.
Ja, det är typ simulator.
Ja, det, så här, det mest flippade som händer är att det är en delfin som kommer upp liksom.
Ja, ja.
Men så här, så är det kanske någon bana som heter Mirror Lake där liksom är stilla vatten liksom. Det är någon
har du spelat Riptide GP någon gång?
Nej.
De är rätt feta. Det är typ så här spirituella uppföljare till Wavers, men de är futuristiska.
Problemet är väl att det inte är vattenskoter då?
Nej, det är väl typ mer av någon motorbåtaktigt kanske.
Exakt, och det blir ju som att kalla ett inline-spel för ett skateboard-spel, tycker jag. Då. Det ska vara en snubbe som står på en jetski.
Ja, absolut.
Det ska inte heller vara en sån vattenskoter egentligen, som ski som man står upp på.
Ja,
liksom.
Ja, precis.
Ja, i alla fall, det är mitt drömspel nummer 3. Och nummer 2 så satt jag och funderade på vad hade varit det fetaste spelet Naughty Dog skulle kunna göra, liksom.
Mm.
Så jag tänkte så här, men det är så jävla svårt egentligen, för de har ju The Last of Us, liksom. Alla älskar att läsa oss, det är perfekt. Liksom, alla vill ha en fortsättning på det.
Ja, ja.
Men så är det också många som vill ha fortsättning på Uncharted.
Mm.
Men Uncharted har ju liksom haft 4,5 spel.
Ja.
Så vad kan man göra där?
Mm.
Och då kommer jag på det.
Mm.
Nathan Drake hittar en artefakt med att han reser i tiden.
Ja.
Så skickas han tillbaks typ till Maya eller något sånt där.
Det har varit skitcoolt.
Sådär. Och så får man ju slås ut och så man liksom inte har pistolen längre. Utan man får liksom springa runt lite med pilbåge och sådär.
Och spjut och grejer.
Ja, stealtha liksom. Så när man lyckas så resetta den här tidsmaskinen en gång till, så hamnar man någon annanstans i tiden.
Så kan man hoppa runt ordentligt, ja.
Ja, exakt. Mm. Så att spelet får helt sjuka setpieces såklart.
Ja.
Med att man kan tidsresa. Och det är heller inte helt utanför Uncharted's liksom lite så här.
Nej, de har ju lekt lite med det okulta och övernaturliga, förutom kanske i fyran. Där, ja, där var de ganska based. Det var väl inget, ja, riktigt övernaturligt där, förutom kanske om det var någon, det var väl någon, kanske någon, någonting med skatten som i Pirates of Caribbean var.
Ja, exakt. Eller? Minns jag fel? Det var nog att man mötte sista bossen där och slogs, och så, ja, började skeppet brinna liksom med guld runt.
Det var inget att skatten gjorde han typ odödlig eller något sånt.
Det minns jag inte.
Nej.
Ah, jag måste spela om Uncharted 4.
Ja, det är dags. Det är, jag har bara spelat alla Uncharted-spel en gång.
Mm-hmm.
Så det, jag skulle lätt kunna tänka mig att återbesöka allihopa faktiskt. Mm. Förutom kanske ettan var ganska dåligt när man kollar tillbaka. Ja, alltså. Men,
det håller, alltså, man måste typ playa det alltså.
Ja.
Men det är ganska kort. Ja, det är inte så jättelångt.
Nej.
Men,
det är ju i alla fall smidigare nu med de här PS4 Collection remasters-grejerna.
Ja, verkligen. Nej, det, jag tycker fortfarande först håller sig. För det är ganska mycket djungel i det liksom. Mm.
Jag tror de hade kunnat gjort en jävligt fet så här Arthurian medieval-spel också. Där du har lite den här, du vet, King Arthur.
Exakt.
Delen av medieval där du har lite av den här drakar och så. Fast det är ändå ganska based i artstylen att det är så här. Mm. Jag tänker typ på hur det, Uncharted 4, när man är i Skottland där.
Mm.
Hur det ser ut där, lite så här grådaskigt. Och,
ja, exakt.
Och så här kullar, och så ligger ett slott där. Och
men det
så,
blir ju såklart att man ska tillbaka till Maya och fixa någonting Maya. Ja. De mesoamerikanerna där. Mm. Och sen så tar man sig till King Arthur där liksom. Så är det, ja, någon stor, något stort slag som sker i bakgrunden medan man smyger in för att liksom ta in på slottet.
Ja. Alltså, föreställ dig Excalibur typ.
Ja, men så här, föreställ dig liksom setpiece. Du ska in på det här slottet, Excalibur. I bakgrunden ser man liksom världens...
Det är så siege med trebuchetter som, ja, flyger, exakt, med eldbollar. Ja.
Och så står man och fistfightar de här och tar ett svärd. Ja. Liksom, wow, wow, metal guy. Du, ja, vet, alla one-liners, ja, som, ja, Nathan Drake kan spotta ur sig.
Det enda jag skulle ju verkligen vilja ha att det blir R-rated som Last of Us. Så när du plockar upp ett greatsword där så hugger du bara armen av någon liksom.
Ja, exakt. Ja, helt klart.
Ja.
Det ska det vara.
Ja, fy fan. Det var så coolt.
Ja, fy fan. Jag satt bara och tänkte så här, framtiden, man skulle kunna åka så här.
Ja. Och så med den här liksom SSD-teknologin som de har visat upp med till exempel Ratchet & Clank.
Ja.
Att så här, när du åker en sån portal, bara boom, så är det en helt ny miljö.
Ännu liksom fetare. I sista fighten, eller den som man... Legosoldaten, han som har hyrt legosoldaterna som man, ja, slåss mot liksom. Man står i en fight med han och så drar man den fram och tillbaks och då flippar man tiden liksom. Vuff, ja. Plötsligt ser man tillbaks till Egypterna och så, tjuff, så plötsligt ser man,
ja, fy fan,
någon annanstans liksom.
Ja, det där är ett drömkoncept alltså. Det är, ja, riktigt bra.
Det är nästan så jag borde mejla till, ja, något idag med den här idén om inte de har haft det redan.
Ja. Men, ja.
Och sen då på min första plats över drömspel här.
Mm.
Ski Resort Tycoon. Det var för att jag satt i skidlift verkligen.
Ja.
Och så tänkte jag så här, för jag har varit i Hemsedal väldigt, väldigt många gånger.
Mm.
Och jag kan liksom se nu att det var att de har byggt ett helt nytt liksom centrum eller vad man ska säga.
Mm.
Med där båda sittlifterna går till ungefär samma ställe.
Mm.
Vilket gör att det blir väldigt mycket trafik bland skidåkare liksom precis där.
Ja.
Och det är väldigt mycket nybörjare eller vad man ska säga liksom.
Mm.
Som gör att det blir väldigt mycket körigt, man måste se upp väldigt mycket och vara väldigt varsam och sådär liksom. Och då tänker man, det måste ju finnas ett bättre sätt att dra den andra nya liften som skulle vara mer effektiv liksom, för att kommer man upp halvvägs i backen så finns det ju fler liftar som går vidare och sådär.
Mm.
Men nu blir att allting kommer till ett samma ställe liksom.
Det skulle ju varit att en av de här liftarna går upp till att du obligatoriskt måste starta med 200 meter svart backe.
Exakt.
Då hade de skitit i åkten.
Ja. Men så tänkte jag så här, okej, men då har det varit jävligt coolt med ett alltså Ski Resort Tycoon där man själv får liksom sätta ut liftarna. Man kan också liksom terraforma lite. Dra oss lite så här. Hur ska det vara, en blå backe eller röd backe? Svart backe? Så här liksom.
Också typ också det här med personal och sätta ut dem som pistar på nätterna. Och...
Mm, exakt.
Det kan vara coolt.
Och så tänkte jag också så här då. Okej, men så har de så här. De har typ en fjällcafé eller vad man ska säga. En restaurang. Mm. Där man betalar typ 700 spänn för att han börjar.
Ja, det är galet.
Ja, så här, det blir väldigt fullt precis när klockan är typ mellan 12 och 2 liksom.
Ja.
Så får man liksom stå och vänta på bord. Väldigt högljutt, det är så här liksom. Man vill bara ha mat, snabba kolhydrater, vet.
Amen.
Så tänker man, man kunde ha byggt ett litet ställe där och man skulle kunna satt ställe där. Och då börjar jag tänka så här. Okej, nu är vi i Norge.
Mm.
Det är typ som Sverige.
Ja.
De har Vinmonopol.
Ja.
Det är deras systembolag. De har en väldigt så här... En uteservering, men de har också en typ gräns där det står en stor skylt. Tar du med ölen eller alkoholen utanför den här gränsen så bryter du mot våra regler. Och,
ja, ja.
Du vet, det är väldigt strikt så.
Ja.
Så tänker jag, Vad hade hänt om danskarna hade haft ett fjäll?
Ja, det hade varit
loco
det.
Alltså. Då hade du haft ski in, ski out, Tuborg.
Ja, visst.
Bara köra upp till sidan, beställa en Tuborg.
Jag ser framför mig bara en sån här triumfbåge där det står Tuborg på.
Ja,
alltså, exakt. Och så får du bara en öl i handen. Det ingår i liftkortet.
Gammeldansk loppet. Ja. När du ska så här, köra... Så istället för att det är de här portarna som står upp, det är bara gammeldansk flaskor som är uppe och sparas. Man liksom boing, boing. Det har varit mer effektivt på något sätt.
Ja, visst vet du. Fan, de borde bara pulla ihop sina pengar som de tjänar på att sälja grisar och bara bygga en stor jordhög som är 1000 meter hög bara så.
Och Holland försökte bygga ett fjäll.
Asså?
För de har ju terraformat så mycket med...
Ja, med havet.
Ja, exakt. Mm. Så de provar på det, men jag tror inte det gick så bra.
Nej, det känns som att det krävs så jävla mycket alltså.
Men ja, men alltså bara det här Ski Resort Tycoon alltså, det är min absolut våtaste dröm just nu i spel.
Tror de hade kunnat bygga ett fjäll av bara så här, stenbumlingar och grus? Alltså, 1000 meter högt liksom.
Ja, men det tror jag.
Känns ju rimligt, men samtidigt känns det som att det är så mycket rasrisk hela tiden.
Men det måste ju vara ett jävla radie på det.
Ja.
Eftersom att fysikens lagar säger ju att desto högre det blir, desto bredare måste det bli liksom.
Ja, exakt.
Eftersom att det inte är...
Det är inte fast sten så.
Nej.
Så det hade ju en spets, men det...
Då hade ju hela Jylland få vara liksom ett berg.
Ja.
För att nå upp där liksom.
Fy fan, mega project.
Ja.
Ja, det har varit coolt då.
Ja, mycket det.
Ja, nej, men sånt spel hade nog kan funka. Jag ser också framför mig att det måste vara lite så här SimCity, City Skylines. Men att du får upp så här färgfilter över hela mappen där du ser så här är det trafikstockningar i skidköer och
man ska kunna
här
zooma
är folk
ut
hungriga typ.
Så kan du köpa till nya bergssidor så här?
Ja, precis.
För jag tittar så här...
eller det finns. Har du kollat om det finns ett sånt här spel?
Det kanske finns. Och då
ska du förvåna mig?
Men så här, världens största ski resort, det ligger i Japan. I närheten av Nagasaki, där OS var 96 eller 98 eller när det var. 98, hur jag säger. Men där är det typ en megaplayer som har köpt upp 5 ski resorts som sitter ihop.
Okay.
Så han har liksom satt ihop 5 ski resorts i ett liksom.
Lite som typ Hundfjället och alla de där.
Ja, så det är liksom världens största ski resort för att de har satt ihop 5 stycken. Så tänker jag så här, i det här spelet så kan du köpa till nya bergskedjor som sitter ihop liksom.
Ja.
Du vet, när man utvidgar sin map liksom.
Ja, exakt.
Så blir det att man börjar på nytt där, men så får du liksom länka ihop det på något sätt. Och...
Ja, ha transits kanske.
Ja, välja vilket ski pass man ska ha och såna saker liksom.
Ja.
Så, ja. Ja,
det hade nog funkat om man gjorde det ordentligt liksom.
Ja, exakt. Och om inte spelet finns, eller kommer finnas, så får gärna Skistar höra av sig, för jag har lite idéer.
Ja, borde ju ha pengar till att pynta en sån produktion, tänker jag. Så här, Skistars Ski Simulator, eller vad? Ski Resort Simulator.
Ja.
Det hade rätt. Jag tror det hade blivit en succé. Alltså.
Mm. För du var ju någon gång på slutet av 90-talet när det fanns så jävla mycket olika av de här sim...
Ja, ja.
Sim Tower var något som hette. När man skulle bygga en hel stad i ett torn.
Men är inte det lite om revival just nu då med simgrejer också? Typ så allt har ju en simulator nu. Gas Station Simulator. Det är ju liksom det här som har blivit så stort när man Power Wash Simulator. Aha.
Har du spelat Gas Station Simulator?
Jag har sagt att det är det sista spelet jag kommer spela.
Det har varit kul ifall du gjorde 8 timmars arbete på...
På macken.
Kom hem och gjorde 8 timmar där i en stream.
Nej, fy fan vad tragiskt alltså.
Om du förlorar betten så ligger...
Ja, då ligger det nära till hans.
Ja, det gör det.
Ja, det är nog enda anledningen jag skulle sätta mig och spela det spelet.
Mm.
Shit alltså.
Ja, fy fan. Bus Driver Simulator.
Ja, det är stort också. Det är det som är så sjukt. Det här Eurotruck och Eurobus.
Ja, exakt.
Eller såna. Jag fattar inte alltså.
Mm.
Det är också trucker som sitter och spelar det liksom.
Mm.
Efter jobbet, på fritiden.
Ja, det är sjukt alltså.
Ja, alltså, varför?
Ja.
Då älskar man sitt jobb då. Det är väl positivt antar jag. Men...
Ja.
Ja, förbryllande värld det där, simulator.
Ja, ska vi gå in på veckans bett?
Det gör vi.
Kommer du ihåg vad vi bettade på?
Ja, vi bettade på Sea of Thieves till PS5. Och där antar jag att jag sa 88 då, och du sa 85.
Ja, nu börjar jag bli lite osäker på om det ens finns metakritik på det här.
Ja, för det blir lite kluven. Jag fick ju för mig att det släpptes nu i slutet av mars.
Ja.
Men så står det ju här att det var 30 april.
Jag fick också för mig det. Okej, vi söker i alla fall. Ja, Sea of Thieves. Vi har tyvärr bara en Xbox-version här.
Ja, då är det alltså för tidigt. Vi var en månad för tidiga med...
Det var vi. Helt hållet.
Med bettet. Då får det också ligga kvar tillsammans med Kojima då.
Ska vi kolla Rotten Tomatoes då?
Ja, ska vi säga att det är sista gången vi kollar?
Ja, sen...
För nu, då känns det ju döfött sen.
Ja, det känns som det. Men den plötsligt så kommer den.
Ja. Det är väl då om den får en worldwide release snart som det var snack om. Var det april eller vad var det? Maj?
Ja, nej, den har inte fått någon tomato meter just nu.
Nej, vi får återkomma efter det har blivit...
Litar du mest på, när det gäller film, litar du mest på IMDb eller Rotten Tomatoes?
Ja, men jag gillar... Rotten Tomatoes är jag aldrig inne på, kan jag säga.
Nej.
Men jag gillar IMDb-scoren på något vis.
För men det att känns som allt är mellan 6,1 och ja. 6,9 liksom.
Ja, men jag vet, om en actionfilm har 6,4, då vet jag, ja, men då är det en bra film.
Mm.
Konstigt nog.
Ja, exakt.
Och har en film 9, då är den pretentiös och förmodligen Oscarsvänlig.
Mm.
Och ibland jättebra.
Ja, exakt.
Det är lite så här, troligtvis är den 3 timmar lång och, och långtråkig.
Mm. Ja.
Man vet ändå vad man har i IMDb, vad man ska utgå ifrån liksom.
Jag såg en jävla sjuk dokumentär igår faktiskt. Mm. Miraklet i Gullspång.
Mm.
Jag har varit inne och fingrat på den lite innan på iTunes. Jag har sett trailern typ 2 gånger.
Ja.
Så jag tänkte så här, vad är det här för någonting? Men så såg jag att den dök upp på SVT Play.
Mm.
Och då var jag bara tvungen att se den liksom. Så jag såg den igår och blev helt golvad.
Vad är det för alltså?
Det är en dokumentär
som
handlar om ett norsk syster. Eller det är en norsk som bor i Gullspång. Jag tror det är typ någonstans mitt i Sverige.
Aha.
Men hon är långt, långt upp ifrån Norge. Alltså längre upp än vad Sverige... Där Sverige slutar och Norge fortsätter.
Ja,
där
upp, precis.
Någonstans uppe i
Lofoten typ.
Ja, långt, långt upp.
Mm.
Så är hennes syster där också.
I
och hälsa på.
I Gullspång.
Ja, exakt. Och de är på Skaras sommarland.
Okay.
Och hon bryter svanskotan så måste stanna kvar där nere i ett halvt år eller någonting.
Och vem bestämde sig för att filma det här till en dokumentär?
Nej, men det här är det som hände på för länge sedan då, för något år sedan.
Ja, ja.
Och då bestämde hon sig, men jag flyttar hit. Mm. Det är ändå ganska trevligt. Men jag måste ha en tavla på en fruktskål i mitt kök. Så hon börjar gå och leta efter de här, efter en tavla på, med en fruktskål eller något sånt där.
Ja.
Men hon hittar ingen tavla, men hon går på en visning i en lägenhet.
Mm.
Och i köket där så hänger det 3 tavlor. Och alla 3 tavlorna är fruktskålar. Så hon ser det som den heliga treenheten. Ja. Fadern, sonen och den heliga andens makt då.
Okej, okay. Hon är kristen som fan också då?
Ja, som fan också. Mm. Så hon tänker bara, wow, det här... Hon bara lägger ett bud direkt.
Mm.
Hon blir liksom helt tagen. Sitter hos mäklaren för att skriva under kontrakt och sånt.
Mm.
Så sitter de båda två och med hon som säljer lägenheten och tänker... Men det där är ju vår syster. För de hade en syster som tog självmord.
Okay.
1988.
Ja.
Men hon sitter ju här. Vad fan liksom.
Okay.
Hur går det ihop?
Mm.
Och det visade sig så att den systern de hade som tog självmord hade en tvilling.
Aha.
Men att de separerades vid födseln.
Oj.
För att gömma sig för tyskarna.
Mm.
För tyskarna var väldigt intresserade av den ariska rasen. Och specifikt tvillingar.
Aha.
Så där de föddes så liksom dödförklarade det ena barnet och adopterade bort det.
Oj.
Och då är det då den här tvillingen som de ser så mycket senare i Gullspång.
Fan, otippat.
Helt jävla 1 på miljarden liksom.
Ja, det är långsökt.
Så det här blir ju nyhet då.
Mm.
Men så kommer det ju fram vissa saker då om att de har hela tiden trott att det har varit ett självmord.
Mm.
Men hon tvillingen säger det. Va? Men jag skulle ju aldrig själv ta självmord. Så är det omöjligt att min tvilling skulle kunna göra det.
Mm.
Så då börjar de leta lite i polisrapporter och ser att hon dog av hjärtsvikt och inte självmord, som polisen har sagt. De fick inte heller lov att se liket liksom någonsin när hon dog.
Ja.
Och så därifrån så utvecklar sig fler saker då i den här.
Fan, that escalated quickly kan jag säga.
Alltså det är, när jag satt och
tittade
från
de här jävla fruktskålarna och grejer.
Ja, när jag satt och såg på det. Så, alltså det citatet som ofta slår mig det är så här att dikten, verkligheten överträffar alltid dikten.
Ja.
Det är väl ett uttryck tror jag.
Mm.
Och det är så här, hur fan, man skulle inte ens kunna sitta och hitta på allt det här liksom.
Nej, det är ganska galet.
Ja, så det var jävligt fett. Miraklet i Gullspång kan jag starkt rekommendera.
Häftigt.
Apropå streaming.
Mm.
Tips.
Absolut.
Mm.
Ja, fan vad fett.
Ja. Ja,
med det sagt då så får vi hitta på ett nytt bett till nästa vecka då,
ja,
kanske. Ja,
vi hade ju nu på fredags spel på konsol i alla fall.
Ja,
Turbo Disco Golf.
Turbo Golf Racing.
Ja.
Ja, så det kör vi.
Det gör vi. Du har ju lite förtur där, för du har ju faktiskt spelat där.
Ja, men jag har ingen aning om var kritikerna har lagt sig på det hittills då. Så jag går på magkänsla.
Mm. Det gör jag också.
3, 2, 1! 79 säger jag.
81 säger jag.
Nice, nice. Fan. Ja, spännande.
Den vill jag nästan tro att du har alltså.
Ja, men det värsta är att jag tror det här spelet har blivit så sjukt mycket bättre sen jag spelade.
Mm.
De har haft väldigt lång tid på sig att uppdatera det här.
Ja, det är sant.
Med content och bugfixar och allting. Mm. Så jag skulle inte få någon om det är 80-svängen där. Jag tänkte säga 82 först.
Ah, shit, jag hade 82.
Ja.
Så gick jag ner till 81.
Ja,
mm.
Ja, men det här blir intressant att se.
Ja.
Det här är ju ett spel som dock borde komma på PlayStation Plus Day One, precis som Rocket League gjorde där. Jag tror inte du har någon chans annars.
Tror du Rocket League hade varit så stort idag om inte det kom Day One på...
Nej, jag tror aldrig det. För det slog verkligen igenom när det landade på PlayStation Plus.
Ja.
Det är... minns du första gången man spelade det och så bara tänkte man så här, det går inte att sikta med bollen.
Nej.
Det var så, man bara studsar runt tills det råkar bli mål, typ.
Mm.
Det var ju den inställningen alla hade då, minns jag.
Det var så jag sist gång tänkte också när jag spelade. Det går inte att sikta med bollen.
Ja.
Men det är lite kul i Final Fantasy 7-remaken att de har lagt in en Rocket League... vad ska man säga?
Minigame typ.
Minigame, ja.
Aha.
Men du springer runt på Chocobos då.
Ah.
Men då har de ju istället för att du har ett mål där och ett mål där, så har du också ett mål där och ett mål där.
Alltså det finns fyra, ja.
Alltså man kör fyra mot fyra, single player då, eller ensamma, one on one fast fyra då.
Ja, exakt.
Och då ska man försvara sitt mål istället, så de får inte få lov att få in fem mål.
Ja, just det. Så man vinner inte på flest mål, utan när du får fem mål på dig,
ja,
så
åker man ut liksom. Ja.
Så men det är inte online va?
Nej.
Nej. Det är en precis.
Ja, exakt.
Eller AI eller ja. Bots.
Ja, exakt. Mm. Men jävligt coolt koncept.
Ja, det låter coolt.
Fan, jag tycker Rocket League ändå så här. Man ser tillbaka fan de där hockeyläget de la in. Och...
Ja, ja. Och det är alltid någonting nytt fortfarande. Det, jag gillar att de har haft något, precis vad de kallar dem, det är någonting med boomer i alla fall.
Mm.
Det går vi tillbaka till andra med boomer shooter och så. Då har du oändligt med boost, du skjuter bollen dubbelt så hårt hela tiden.
Mm.
Och så går det lite fortare typ.
Mm.
Lite roligt.
Coolt.
Mm.
Ja, ska vi tacka för oss?
Det gör vi.
Och tacka Patreons där ute.
Ja, tusen tack ska ni ha.
Ja, oh, shit alltså.
Ja, tiden flyger.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej!
Start i E3!
Hej!